Att få vara hemma och prata svenska. Jag och Mats son Robin har ju varit i Mongoliet. Där är det inte lätt att göra sig förstådd. Nej, jag kan fortfarande bara två ord och räkna till fyra. Så att, och det tog 10 dagar att lära sig det. Och det är nästan så jag håller redan på att glömma av det. Någonting som är riktigt härligt när man är ute och reser, det är ju att man är helt i händerna på andra. När man är ute och i ett land där man inte kan göra sig förstådd. Kan inte ens räkna, jag förstår inte vad de säger. Flygplan sitter man bara i, det är någon annan som tar hand om en. Och man är helt utlämnad egentligen. Och jag fick ju frågan av pastor Oko i församlingen där Patrik och April med om jag kunde predika när jag ändå var där. Och jag tänkte så här, säger jag nej så kommer jag ångra mig resten av livet. Det kan man ju bara liksom inte missa en sån, jag har ju lite tävlingsinstinkt tror jag. Så jag tackar ja. Det är lugnt, det löser sig. Sen så frågar jag Patrik, jag predikar väl på svenska, du översätter väl? Nej, jag kan inte översätta, liksom, det gör inte jag. Du får ju predika på engelska. Stark etta i engelska är inte någonting som man känner sig så styrkt av då, kan jag säga. Jag sa till Patrik, jag kan ju bara massa såna här uttryck som man använder på Volvo, hur man försäljning och marknadsföring. Jag kan 100 termer och jag brukar blanda och ge dem och så kommer det ut och det brukar ju gå bra då. Men jag tänkte, det är inte så lätt när man ska predika, så jag en vecka innan vi slog, tänkte jag får nog åka och köpa en engelsk bibel, det är en bra start. Och så återanvände jag den här predikan om att vara goda förvaltare. Så tänkte, kan jag ju predikan i alla fall, och det är ju en sån basic då. Men sen när jag började liksom läsa i här så tänkte jag vet ju inte ens vad förvaltarskap heter på engelska. Så det fick jag ju fråga där då när vi landade, så April sa, det heter stewardship. Okej, ja, stewardship, det är en bra start. Jag kan titeln på predikan i alla fall. Men jag ska komma till var att jag gjorde min del, jag förberedde mig, och sen när jag satt i lovsången, eller stod i lovsången, och Mats var bredvid och Robin var där, och så kände jag så här, Gud, nu förstår jag hur det är att vara helt utan egen förmåga. För jag känner bara, jag kan inte riktigt predika på engelska. Jag kan inte liksom få, jag har liksom, det är konstiga ord liksom. Hedningar heter gentile och sånt här. Det är liksom hur konstigt som helst. Det är liksom, ja, jag får inte ihop det. Men nervositeten försvann. Jag genomförde predikan. Andra får bedöma om det var bra, men jag kom igenom. Jag stakar mig inte så där värst mer än jag gör på svenska. På svenska säger jag nog mer fel och det blir konstigt, men då är det gott att vara i en församling där man har stort hjärta. Det har de där i Mongoliet, och man får liksom vara helt beroende av Gud då. Så att alltså, i mig själv så var jag väldigt svag, men jag kände att Gud bar igenom det där då. Och idag så tänkte jag så här. Varför inte försöka förlita på Gud när man ska predika på svenska? Så man inte bara liksom tror att man själv kan. Så det är vad jag ska göra idag då. Så idag har jag blandat in lite grekiska för att vara på det svåra. Jag har lite svårt då. Så ekklesia ska jag börja prata om. Sen kommer vi börja prata om församlingen, vad det är. Och så kommer vi prata lite om Life-grupp. Och så kommer Leif Göran och Frida prata lite grann om deras erfarenheter från Life-grupp. Så blir det liksom en kvartett blir det när man är fyra, va? Så det blir en kvartettpredikan idag. Men alltså, det är ganska fascinerande. Innan Jesus liksom instiftade och liksom skapade församlingen. Det gjorde han ju med att han sände den helige ande. På pingstdagen så blev liksom församlingen till. Innan hade man ju haft från Abraham till Moses, så hade man ju luftets tidsålder. Från Mose till Kristus hade vi ju lagens tidsålder, och nu är vi ju inne i församlingens tidsålder. Och vi strävar ju efter den sjunde tidsåldern, tusenårsriket, innan vi når hela vägen fram till det som är vårt mål då. Men församlingen är ju någonting alldeles speciellt, och KG Larsson som var här och pratade om Israel, han pratade om ett antal hemligheter som han också skrivit en väldigt bra bok om. Det finns ju, man kan liksom inte riktigt förstå med sitt intellekt fullt ut vad församlingen är. Den helige ande måste uppenbara det för en. Och det är ju bara ordet ekklesia. Är liksom betyder församling, folksamling och utkallad någonstans däremellan. Det är de orden som det betyder. Och församlingen är kallad ut från folket. till att tjäna Jesus. Så vi är utvalda, utkallade, väldigt speciella. Vi ska ju inte leva av världen, men i världen. Vi ska ju leva väldigt ett annorlunda liv. Vi är kallade till ett annat slags samvaro. Så här då. Och vi ska älska Jesus och vi ska tjäna Gud. Och vi ska liksom komma samman och liksom lovsjunga honom. Och göra massa bra saker. Härliga saker. På ett väldigt annorlunda sätt. Vi är annorlunda. Och då när pingstdagen kommer, anden faller, det är då uppenbarelsen om församlingen kommer. Ett nytt ledarskap träder fram. Apostlarna kliver fram och de får missionsbefallningen är given. Och med kraft av den heliga ande så planterar de församlingar. De går ut och på varje plats där de hamnar så planterar de församlingar. De insätter äldste som driver församlingen. Och detta har ju pågått ända sedan dess. 1990 så fanns det ingen kristen församling i Mongoliet. I staden Erdenet, där Patrik Eipil bor, där fanns det inga kristna. Det fanns det Tibet. Det fanns ju ihjälslagna tibetmunkar. Och så här. De slog ihjäl, ursäkta, jag ska, men nu blir det fel. Ryssarna när de tog över och gjorde Mongoliet till en lydstat så slog de ihjäl alla tibetanmunkar. Tibetanbuddhism var det de hade. Och liksom gjorde rent hus. Det var ju förbjudet. Så att församlingen i Mongoliet, i Erdenet, är ju 25 år, max 23 ungefär. Så de berättar så att ja, vi vet ju inte ens hur vi ska genomföra en kristen begravning. De vet ju inte de har aldrig varit med om att barn växer upp i en kristen familj, som vi säger borta. Liksom, hur gör man? Liksom? De är ju första generationens kristna, precis som i apostelgärningarna. Och det var precis som att åka tillbaka i tiden och ramla in i apostlagärningarna, Mats. Jag vet inte om du till stora delar. Och man känner ju väldigt tydligt att församlingen, ekklesia, Jesus, han pratar om församlingen i bestämd form, singular. Det är Jesu församling. Han pratar inte om församlingar i största allmänhet, lite hit och dit, olika grenar. Så här, utan det finns en församling, Jesu församling. De som är frälsta, som bekänner Jesus som Herre, är inympade i den äkta stammen tillsammans med judarna. Sen är det ju så att även om vi nu då är alla kristna så här finns vi ju på lokala platser. Och vi har lokala äldste och vi har lokala styresmän och sånt här som leder olika församlingar. Så är vi ändå ett folk. Och man kände ju det när man kom i Mongoliet att det var ju samma ande. Och därmed var det väldigt enkelt att gå på en life-grupp och liksom dela ordet. Och man pratar lite, har lite olika infallsvinklar, olika erfarenheter. Så här, men det är väldigt, väldigt härligt att få vara med i Guds församling. Och liksom man har mycket goda vänner runt om i världen. Och det som kännetecknar församlingen, det som Jesus har sagt att vi ska göra, det var inte Jesus som sa det utan det var ju Paulus, vi ska ju vara trogna ordet. Det apostlarnas lära är det vi ska stå för. Alltså ska vi inte göra som ärkebiskopen säger. Vi ska just göra det som apostlarna har lärt, det som står i Bibeln. Jesus är vägen, sanningen och livet. Det är inte vilken väg som helst. För då behöver vi ju inte predika, då behöver vi inte göra någonting, för då är ju allting okej. Okay. Så synkretism är ju ett riktigt gissel i samhället. Det finns en fantastisk frihet när man liksom går från bundenhet under avgudar som de här buddhisterna i Mongoliet levde under. När de rörde rent hus i sina tält, eldade upp alla buddhistiska symboler och smågudar. Så fick de en helt annan frihet. Det är fantastiskt att höra liksom att ja, jag var bland de första kristna på tidigt 90-tal. Vi träffade en tant som var det. Och det är ju underbart att vi har ett uppdrag att undervisa och föra varandra till. Vi är ju troende, vi ska växa till i mognad. Vi ska göra lärjungar och döpa dem. Och det gör de i Mongoliet och det ska vi göra i större utsträckning här också. Det är ett område som vi måste erövra, tror jag. Där kommer life-grupperna väldigt centralt in, för det är mycket enklare att bjuda hem folk hem till en och sen ta folk hit. Och om man bjuder folk hit och blir troende så måste man ha någonstans att följa upp och liksom umgås med folk. Vi är ju kallade till att vara bröder och systrar och liksom ta hand om varandra. Och det är ju lite konstigt om man alltid umgås med storsläkten. man har ju en familj också. Det finns ju liksom, liksom dimensioner på det hela då. Att vi står fast, vi i församlingen står, vi firar nattvard. Vi har bönen centralt och vi, liksom, vi är ett kollektiv. Det är inte någon individualism, utan vi är kallade som barn i ett större sammanhang då. Och jag tänkte jag skulle visa en bild här så. Det finns ju i Efesierbrevet så står det ju att vi är levande stenar i Guds. Jag vet inte om ni ser den vänstra bilden här. Det är också, det är jättekäcka byggstenar. Man har liksom byggt, lagt dem på, gjort en liten ranglig hög. Så är det en annan ranglig hög och så är det små, som små termitstackar nästan så här då. Till vänster är det en sån gammal god stenmur. Det är också byggstenar. De är byggda på ett lite annorlunda sätt. Och när jag såg de här bilderna så tänkte jag, det är inte så svårt att lista ut vad som är starkast och mest hållbart. Så att om vi är, om vi då är levande byggstenar, så måste vi se till att vi bygger och lämnar varandra. Lämnar ihop varandra. Liksom. Det är inte så trevligt när liksom, kroppen ramlar isär. Så då. Det är ju väldigt obehagligt. Han har varit med om det en gång. Mitt finger ramlade åt sidan en gång så här. Det var ju jätteobehagligt. Alltså. Jag tycker sånt är jätte... Jag pekar åt fel håll. Bara, vad läskigt. Det är ju inte skönt alls. Och det är jätteskönt att se unga fräscha människor. Ja, ni är också fräscha. Men alltså, de är fräschare i alla fall. Bara hela och friska. Liksom. Alla lämmar sitter på plats. Liksom. Inga konstigheter. Då. De behöver inte ens sminka sig och ta vax i håret och så här då. Nu blev det lite galet, kände jag. Ja. Vi är ju lemmar i en kropp, medlemmar i Guds församling. Vi är levande stenar. Vi är i Romarbrevet 8, så står vi är ju en del av Guds familj, vi är barn. I Andra Timoteusbrevet så pratas det om att vi är en del av Guds armé. Vi krigar inte mot kött och blod, men vi krigar mot andemakter i världsrymdarna, himlarymdarna. I Johannes 15 så är det, vi är ju grenar i Guds församling. Vi är inympade i det sanna vinträdet. Och i Apostlagärningarna 20 så står det att vi är får i Guds fårjord. Så här. Och tänker jag, okej, får, de är ju många tillsammans. Grenar, de är ju många, men de sitter ju tillsammans också. Och vi är soldater, ja, de brukar vara ganska många, men man har ju någon form av, man hänger ju ändå ihop i små grupper så här, och sen så bildar man större och större enheter. Medborgare, ja, vi bor ju lite var för sig, och sen så blir det stadsdelar och så blir det städer, och så hänger vi ihop i olika strukturer, och så är det ju Guds församling också. Storförsamlingen är ju vi, men vi behöver de här små grenarna, life-grupperna. Så att vi behöver de små enheterna och vi behöver de stora sammanhangen. Vi behöver grenarna behöver sitta ihop i trädet. Och medborgarna är bra om de liksom är eniga i det landet man bor ungefär, så att det landet hänger ihop. Det är ju liknande så här då. Och alla delarna plussas ihop till en helhet som sen blir församlingen. Så församlingen behöver ju delarna, och delarna behöver församlingen. Och det är liksom, de hänger ihop på något sätt. Och här är en bild som, om man tänker en fågel. Detta var den första bilden jag fick beskriven för mig. Det var, en fågel har ju två vingar. Om en fågel bara har en vinge eller bryter en vinge, då flaxar de ju liksom bara går runt. Och i den andra vingen så går det åt andra hållet. En fågel behöver båda vingarna för att det här maskineriet ska hänga ihop. De behöver sätta ihop i en kropp. Och fågeln är ju mer än de två vingarna. Men den behöver båda delarna. Och på samma sätt är ju församlingen är ju den lilla och den stora gruppen. Och det är lite mer än bara den lilla och stora gruppen. Det grekiska ordet för lilla grupp är oikos. Och det grekiska ordet för stora gruppen är Heran. Jag har lyssnat på YouTube-klipp här på morgonen. Heran. Så, alltså oikos. Den stora församlingen är Heran och så har vi oikos. Är du med? Ja, men det är bra. Ja. Det är ju jättekäckt att kunna det här. Och jag tänkte jag ska ta er med i... Här kommer de igen. Haran oikos. Och det är templet. Tempel betyder Haran. Och oikos, det är hem, hus. Och i apostlagärningarna, om ni vill hänga med, ska vi börja apostlagärningarna 2:42. Apostlagärningarna 2:42. Där står det så här. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i Haran och i Oikos, bröt de bröd och höll måltid med varandra jublande glädje. De var alltså samlade både i storgrupp och i lilla gruppen. De var i templet och de var hemma. Och läser man vidare i Apostlagärningarna 5:42. Det är bra att få några bibelställningar så att man ser att det är något som återkommer. Det finns ett mönster. För det är summan av Guds ord som ger oss en bild på vad som gäller då. 5:42. Det står det att varje dag undervisar det i templet och hemma i husen och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias. Det är samma ord som återkommer, det är Haran och Oikos. Återkommande hela tiden det här mönstret. Och går man vidare till Apostlagärningarna 12:12. Ska jag få några exempel här. Då han nu insåg vad som hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. Och det är i Marias hus, det var många församlade. Det är oikia, det är ett grekiskt ord som är släktskap till oikos. Så de var hemma även hos den här Maria och träffades. Där var det många församlade. I Apostlagärningarna 20:20. Så kommer en ny beskrivning hur de betedde sig på den tiden. 2020 så står det så här. Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Och här är det offentligt. Det är ett ord som är, ja, det är samma, det är alltså offentlig plats någonstans där det offentliga samlas ner på torgen ungefär, så man kan tänka sig att det betyder, och det är ordet demasias, och hemma i oikos. Så de är ute och träffar många människor och så är de hemma och träffar den lilla gruppen, stora lilla vingen. Och sen så har man ett ganska tydligt budskap senare i Hebreerbrevet 10:25 där det står att överge inte sammankomsterna, och det är i plural, det finns olika typer av sammankomster. Vi ska uppmuntra varandra så att vi kommer ofta tillsammans och lever ihop. Och det här var ju någonting som jag, detta är någonting som slog mig väldigt, väldigt, väldigt tydligt i Mongoliet. Det är ju, alltså, det har gjort väldigt stort intryck på mig. Jag har börjat bearbeta lite grann, men de träffades jätteofta, de bodde nära varandra, de träffades, de arbetade ihop, de var i gudstjänsterna och de liksom bara, de levde, det var inte fritidssysselsättningar som var högst på agendan. Att de skulle liksom göra saker själva som de gillade, utan det var församlingsliv, det var att evangelisera, träna unga människor, det var att liksom göra allt det andra. Som jag många gånger värdesätter, det var inte alls på tapeten. Liksom. Nej, de jobbar i Guds församling, de jobbar med ett mål och mening i sitt liv. Och det var en helt annan perspektiv som liksom var oerhört ska säga, gripande. Liksom, det har sugit tag i mig. Att liksom, jag tänkte, vad prioriterar jag i mitt liv? Då kan man ju fundera, vad prioriterar du i ditt liv? Och om vi inte är beredda så tror jag inte vi kan uppleva det som man upplevde i apostlagärningarna. Man kan inte be om väckelse eller be om att folk ska komma till frälsning om man helst av allt går på gymmet, kör motorcykel, lyssnar på sin stereo, och nu pratar om det jag brukar gilla att göra. Och sen så slänger man på en film och så lagar man inte god mat och sen så åker man till jobbet. Då blir ingen frälst. Då utbreder jag inte Guds rike. Om jag har det som fokus. Men man kan göra de här sakerna också. Men man måste bara liksom ha rätt fokus. Så att jag har liksom, det är viktigt att ha vänner. Och att jag måste bygga upp min tro tillsammans med troende. Men vad är fokus? Vad är syftet? Det är det som är en huvudfråga då. Och där kommer den djupa tillfredsställningen. Här tror jag hemligheten i församlingslivet ligger någonstans. Och tar man och läser i det här dokumentet som är bakom här. Det är vårt eget dokument. Har vi haft länge. Detta är våra värdegrund. Står här ute fint på tavlan. Här ute i foajén. Det står där vi tror att Bibeln är grunden för vår livsstil. Jag har strukit under några ord. Vi har precis läst Bibeln. Det här ska vara grunden för vår livsstil. Vi ska leva så här. Vi tror att kärleken är grunden för allt vi gör. Då ska vi göra det glatt och utgivande. Det är ju liksom, kärlek är ju utgivande, inte tagande, utan det är givande. Vi tror att den lilla gruppen är bra för att föra människor närmare Gud. Ja, det är ju görbra grejer här. Och att vi erkänner att alla människor har olika gåvor, det är ju helt fantastiskt. Tänk vad bra. Vi är olika lemmar som lämnar varandra. Så att då kan vi träna, då kan vi testa, då kan vi liksom göra bort oss och så är det ju lättare. Nu är det inte så många, så det är inte så jobbigt att göra bort så här. Det är värre om det har suttit 149 stycken här. Det är så många vi får plats i den nya byggnaden då. Så jag tycker vi har en jättebra värdegrund. Och jag utmanar dig och utmanar mig själv att fundera på vad är min och vad är din livsstil? Vad är det vi fokuserar mest här då? Och jag tror att life-gruppen alltså är liksom ett område där vi kan träna och utveckla varandra. Nu blir det kloka ord.
Tack Peter, det var jättebra, underbart, vilken grund. Jag visste redan första tiden när vi började gå med i en lifegrupp att Peter var duktig för att förklara. Och jag har varit jätteglad och tacksam att han, när jag inte förstår någonting kanske om man läser åt i Bibeln kanske, så kan han förklara det för mig. Så att det var en av de saker som jag upptäckte i våran lifegrupp som vi var med när vi blev frälsta. Jag blev frälst när jag var 21 år gammal. Då kom vi tidigt med i en grupp och det var som att komma hem. Det var helt fantastiskt. Det var ett par som öppnade upp sitt hem och vi samlades många. Jag vet att vi har många olika lifegrupper här i olika sorters lifegrupper här i KCV. Men det som jag uppskattar mest och det som inspirerat mig, det är att man är många olika åldrar, för vi har alla någonting att ge. Peter och jag, vi var ju yngst. Där. Vi var då i 20-årsåldern där. Och sen hade vi den äldsta. Hon var runt 80 år. Och hon var senil faktiskt. Men det är en liten cliffhanger där. Så att jag menar allt ifrån. Och den familjen också som öppnade upp sitt hem. De hade ett handikappat barn som älskade att sjunga lovsång. Så att alltså, vi var en väldigt härlig skara. Det var som en riktig underbar familj. Och det som jag önskar med den lifegruppen som vi har hemma hos oss, Peter och jag, det är att vi ska få ha gemenskap. Det ska vara värme och det ska vara kärlek. Så vi startar alltid lifegruppen med fika. Och det kan ju vara lite olika. Vi har valt att ha lite smörgåsar och lite gott sådär, för jag är alltid så himla hungrig när jag kommer hem från jobbet. Så att det är mest av egoistiska skäl som jag väljer den saken. Och då sitter vi och pratar lite grann och delar livet helt enkelt och fikar lite ihop. Något som är viktigt är att vi delar vardagen, delar livet. Alltså glädje och sorg. Det är att få dela med sig och få bli stöttad. Att man kan finna tröst när det är svårigheter runt omkring. Kan man vara... Man får lära sig att be. Det var någonting som vi gjorde där på vår lifegrupp det tidiga. Jag hade ingen aning om hur man skulle be. Men det fick vi göra där. Och sen fick vi också lära oss att profetera. Och det är nu den här damen som är 80 år som kommer in i bilden här. Hon satt där lite still på sin stol och var med. Men hon var helt borta. Men rätt vad det var så bara följ Guds ande. Och så profeterade hon rakt ut. Helt fantastiskt. Så då fick vi lära oss hur man profeterar. Så alla kan vara delaktiga även om man är ung eller gammal. Sen tycker jag att en lifegrupp, som det är en familj, så blir det också lite som en uppfostran. Det finns tillfälle kanske för förmaning i det hela, men allt sker ju genom kärlek. Alltså i den här trygga miljön som vi vill ha, så kan man också tillrättavisa varandra om man går lite fel eller någonting sånt här. Men största av allt är kärleken, det känner vi ju till. Ja, så att man lär sig sunda vanor, hur man läser Bibeln, hur man ber. Det är ju som Kristina sa till mig en gång, att läsa Bibeln och be, det är som att andas och äta, tror jag du sa. Ja, så det är ju ganska viktigt. Man brukar säga lämnar varandra till tjänst. Jag tycker det är ett rätt konstigt ordval. Och nu har vi hört flera idag som har pratat om detta med lämna varandra till tjänst. Så det känns som att Helige Ande har varit med på något sätt, eftersom vi är tre stycken som har pratat om detta idag. Men lämnar varandra till tjänst, det är precis vad det låter som. Lämmar, vi är ju kroppsdelar som sitter ihop till en kropp. Och vi gör det för att vi ska vara göra saker och ting tillsammans. Och nu ska jag läsa ett bibelstycke. Jag skrattade lite grann när Lissi läste bibelstycket, för det var exakt samma som jag hade förberett. Men jag vet inte om det spelades in, det bibelstycket. Så jag tänker att jag ska faktiskt läsa det en gång till, för det kan ju vara någon som lyssnar på podcasten där. Och då är det första Korintierbrevet 12, och det är det 14-24. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Om foten sa, eftersom jag inte är hand så hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om öra sa, eftersom jag inte är öga hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle då den kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han hade velat. Om allesammans vore en enda lem, vad vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Nej, tvärtom är det av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och det lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenliga lemmen större heder. Ja, så vi behöver verkligen varandra. Och det är det vi kan utveckla på lifegrupperna. Att utveckla våra gåvor. Och ja. Och då kan man ju tänka på att kroppen. Vi hör här i som Paulus beskriver, öga, öra. Och vilken är då störst? Och då finns det en liten historia om kroppen som pratar med sig själv och liksom undrar, vem är det som är viktigast här? Är det handen eller är det foten? Ja, men ja, om inte vi har fötter här så kan vi inte gå. Och då sa den lite mindre ansedliga i kroppsdelen som sitter där bak att jag är faktiskt rätt så viktig också. Och så knep han igen. Och det gjorde han i 3 dagar. Och kroppen börjar knorra. Så är det. Så den är väldigt viktig, den kroppsdelen också. Ja. Jag tror ni förstod. Ja. Nej, det är fantastiskt roligt att få vara med i en livegrupp. Jag älskar att vara tillsammans med mina syskon och få dela vardagen. Det är ett stort stöd för mig och det är jätteroligt. Nu börjar vi bli lite stora i vår grupp, så vi behöver delas. Och det är ju precis det som vi vill med en lifegrupp, att vi ska växa och sen att vi ska få yngla av oss så att ännu fler folk kan komma in i en härlig gemenskap. Så vi får se hur det går. Vi får se det på lite sikt. Men det som lifegruppen också har till uppgift är att få vara lite informations, att sprida information. Då har vi varje måndag så har jag i alla fall skickar ut sms till mina Lifegroups-medlemmar där jag kan sprida, eller ja, om det är något viktigt som behöver komma ut, till exempel om det är en bönevecka eller fastevecka eller någonting sånt här. Vilka, vi har Lifegroup varannan tisdag, så då skriver jag, skickar med ett litet bibelord och sen talar jag om det är Lifegroup eller inte, och är det hos oss. Ibland har vi varit hemma hos Åsa Otto till exempel, de har stöttat oss när vi är bortresta och sådär. Så lite sån information kommer där. Och sen så på lite inspiration av församlingsledningen så vill vi dela söndagens predikan. Så då sitter jag och antecknar på predikan och så kan vi dela med oss av det. Det är oftast Peter som gör det i vår grupp, så man behöver inte göra allting själv bara för att man är Lifegroups ledare. Och nu var inte Peter hemma här när vi hade Lifegroup sist, så då fick vi jobba bra som ett team, och det var ju det som Daniel pratade om förra söndagen. Och då frågade jag, vad är det som kännetecknar ett bra team? Och det kom jättemycket bra förslag utav gruppen. Och Daniel, han hade ju, om det är någon som minns som var här på den, han hade en bild som var fyra hästar som drog. Och det var en kusk och så var det ett par som det här ekipaget skulle färdas framåt. Och något som gruppen tyckte, det var att man skulle ha kul tillsammans. Och det är klart, det är mycket roligare att vara fyra hästar än en häst. Det är ju alltid roligare. Jag tänker på det här ekipaget då som han pratade om där. Det ska finnas öppenhet och ärlighet i ett team, för det ger också trygghet. Visa respekt och erkänna varandra. Och det här med team och Lifegroup, jag försöker liksom tänka att det finns mycket kopplingar däremellan. Få lov att vara svag. Och där har vi det här. Det är tre hästar kan dra, och den fjärde som kanske känner sig lite svag just den dagen, han behöver inte dra, utan de andra hästarna drar. Så det är bra teamwork där. Och alla har en uppgift. Och tydliga mål var en också del som kom fram där. Och ja, det här ekipaget hade också en kusk som också alla fyra hästarna vet vem det är som bestämmer i det hela. Men man jobbar ändå som ett team. Kusken klarar sig inte utan hästarna och hästarna klarar sig inte utan kusk. Så det är bra. Sen var det en annan bra del som jag skulle vilja dela med mig av. Det var det här som Peter delade för två veckor sedan eller tre eller vad det kan vara. Ja, precis. Att när vi kommer till Lifegruppen så ska vi ha en attityd av att ge. För då får vi också. Så det kommer den. Jag skulle vilja att vi bara kör den igen. Ja, och det är du. Mm.
På mongoliska. Ja. Nej, men det var ju det här som jag pratade om med gott förvaltarskap. Handlar om att man ger av det man har fått. Så att man inte behåller för sig själv. Då hade jag en liknelse att det gäller att tänka rätt. Om jag har gåvor, så min tanke ska ju vara att ge det till någon annan. Och kan inte vara stå upp här då? Så får du vara med här. Så när jag kommer till Lifegruppen så är det ju viktigt att jag tänker att jag går inte dit för att få, utan jag går dit för att dela med mig av det jag har. Och ibland så orkar man inte dela med sig, och då är det ju okej, som du har sagt. Man kan ju vara den hästen som är trött. Men när jag kommer så tänker jag, okej, nu ska jag be för dem här. Så jag ber för Ann-Sofie välsignade på arbetet, och Åsa liksom, inte bättre röst, utan bättre röst till Åsa, och så ska spela i takt åt och be här då. Så jag ber en nu blir det fel igen. Ja, jag ber en bön för de här. Och då kommer ju Otto vara snäll och be för mig och för Åsa och Ann-Sofie. Sen kommer ju Åsa kommer vara jättesnäll och be för mig och Otto och Ann-Sofie. Och så är Ann-Sofie snällast då. Och be för mig och Åsa och Otto. Och vad var det som hände? Alltså jag bad en bön, men jag fick ju tre böner tillbaka. Så jag behöver inte bevaka mina egna intressen. Utan jag kommer ju, det är ju det som är agape-kärlek. Om jag ger så kommer jag få. För störst är den som tjänar, och ger man så får man. Och det är förvaltarskap. Det är inte att liksom behålla det man har för sig själv. Då blir man, för den som spar den har, men inte så roligt. Och det är inte så bra. Alltså vi ska, glädje är ju ett, någonting som ska, vi ska ha i Guds rike. Så det var liknelsen. Ursäkta min dåliga bön. Jag bad dåligt.
Det är tur att de två är med i vår lifegrupp här, för de är vana vid här. Det blir jättetokigt här ibland. Mm. Jag skulle bara vilja avsluta min lilla session här med just kärlek. Peter nämnde agape-kärleken här. Och det står i första Korintherbrevet 12 och 31 startar ju där. Att, jag menar, tänkte att vi utvecklar ju gåvor och så på lifegruppsträffarna. Och sträva efter nåd och gåvorna. Men nu ska de visa en väg här som vida överträffar alla andra. Så har vi inte kärlek så har vi ingenting. Spelar ingen roll hur duktiga vi är. Har vi inte kärlek så spelar det ingen roll. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den glädjer sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Amen. Ja, är det någon som har någon fråga angående Life Groups träffar?
Då ska vi ta, det var ju en kvartettpredikan idag, så vi ska välkomna Leif Göran och Frida upp. Då ska vi ställa några riktigt svåra frågor. Ja, wow. Ja, för det är ju viktigt att nu har vi ju pratat här då, men det är ju väldigt, det är bra att få lite bredd på det. Så vår första fråga så här, liksom, lite enkel fråga, så här, vad betyder Life-gruppen för er?
Ja, det betyder jättemycket och vill bara säga att det var en avgörande faktor för att vi skulle gå med i församling, kan man ju säga då. Vi började och gå här till kyrkan hösten 2013 och vi tänkte vi skulle göra smygpremiär med söndagsmöten och så. Och så kommer Anso och frågar, vill ni vara med i vår lifegrupp? Ja, kanske. Hur ska vi göra nu då? Det blir inte så smygsamt. Men i alla fall, vi gjorde det och ja, det blev jättebra att få komma till den gemenskapen och få lära känna varandra från grunden. Mötas i vardagen. Man kommer hem från jobbet och är trötta och liksom, ja, att det här var den församlingen som vi så gärna ville vara med i. Eller ja, man fick se baksidan av det hela. Eller ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, det var jättebra i alla fall. Och just de här sms'en som kom också då. Oj, så jag till Fjörande, kom sms idag? Vi kände oss så där liksom värdefulla med bibelord och grejer och så. Så att, ja, och det bara fortsatte. Och vi gick och vi trivdes. Det betyder jättemycket för oss att få den stöttningen just i vardagen.
Det är ett problem med sms'en. De kommer 5:30 på morgonen. Men det känns välsignat Anso ändå. För de av er som inte vet, så har vi ju i många år stått i ledningen i Smyrna i Ljungskile. Och vi kommer ju från andra församlingar innan. Och vi har en vi var inte misstänksamma, men vi ville se att det verkligen funkade. För det är en sak att komma hit och känna underbar lovsång, även om basisten spelar i otakt och Åsa försöker sjunga. Alltså det är lätt att ryckas med, va? Men jag i alla fall behöver Guds medverkan och härliga vänner och medlemmar i församlingens stöd bakom mig för att klara vardagen, va? Och det är ju där det kommer, att vi på något sätt helt utan några bekymmer kan prata med varandra. Men då är ju ni två jätteviktiga, för att vi har ju också följt Life-gruppen ett tag nu, va? Och så blir ni ju föreståndarpar efter ett tag. Ja, men ni blir inte stora i korken för det. Alltså samma innerliga värme, även om ni naturligtvis har hur mycket mer som helst att göra. Det tycker jag är imponerande. Och hela tiden, inte bara för er utan för de andra i gruppen, hela tiden en kram. Och den är liksom inte tillgjord på något sätt, utan vi är medlemmar i samma församling. Ja. Så att vi var jättemisstanksamma och ville se funkar det. Och det gjorde det.
Ja, det var ju väldigt, det var ju riktigt, ja, tack för lite beröm också. Ja, det var härligt. Ja, okej. Är det något speciellt, har ni några speciella minnen eller några positiva händelser som ni liksom skulle vilja dela med er från Life Group? Mm.
Nej, ja, det är ju mycket förbön om man får hjälp när man har problem eller det är tungt i vardagen, och så kan man ju dela det. Sen har vi själva fått dela att det här med Johan som har blivit helad genom förbön. Och sen när det blir dags för honom att han skulle komma ut i arbetslivet med jobb och så och studera så ja, Gud, det är bara så fantastiskt att inom, ja, jag tror det var en vecka eller två veckor, och det var på torsdagsbönen, det var i Lifegruppen också vi bad, så fick han jobb inom en vecka, tror jag det var. Och det är, ja, det är stort. Gud hör verkligen bön.
Just det där att be för varandra. Jag har berättat det i flera sammanhang, men för nästan 4 år sedan så fick jag 2 blodproppar efter varandra som satte sig i höger öga. Och det blev ju så illa så att man kunde inte reparera ögat riktigt fullt ut. Jag var nere på 20% syn på höger öga, och det andra ögat såg ju då normalt. Och har du en sån stor diff, då är du nära att inte få köra bil och så vidare. Och man försökte alltså under flera år med först ett antal laserbehandlingar och sedan en ny tysk metod som innebär att man sätter en spruta rakt in i ögat som sen då dränerar det hela. Och hela tiden så fick jag ju av läkarna då hela tiden vara med på att det här kan bli sämre, Leif-Göran. När vi är så nära syncentrum där blodpropparna hade varit så är risken jättestor att du kan bli blind på ögat. Jag tror inte vi hade uppe det i Life-gruppen så mycket, utan på något sätt så förlitar vi oss på att den här nya tyska metoden skulle funka. Så jag fick behandlingar under 2 år och blev rätt bra. Men förra hösten så blev det helt plötsligt bara värre. Och jag blev kallad för undersökning, och då sa man att veckan före jul får vi operera dig på nytt. Och de sa inte hur de skulle göra, men någonting måste de göra. Men då bad ju ni vänner i Life-gruppen för mig, och det var på tisdag. Jag skulle opereras på torsdag. Och jag kände inget speciellt mer än den underbara friden av att ha Life-gruppen med sig, va? Det skedde inget mirakel när jag satt där. Men jag kände mig helt trygg när jag gick till operationen, för att jag visste att ja, det kan bara bli så bra som det går, va? Och det var nog en av de mest märkliga, så jag är proffs på ögonläkare. Jag är proffs på deras reaktioner, och jag kan liksom, de tar alltså en datorbild av ögat. Och det hade de gjort, och läkaren som jag haft flera gånger, han var en av de första som opererade mig. Så sa han, du Leif-Göran, titta här, så tog han upp datorskärmen. Varför är du här? Det är inget fel på ditt öga. Och då tyckte jag ju, det kan man väl inte säga så där bara rakt av. Vi har ju umgåtts i flera år, han och jag, va? Ja, men, och så drog han då bakåt och visade utvecklingen och sa, det är okej. Jag skriver ut det nu. Behöver du mig så ringer du. Och alltså, jag är ju självklart helt övertygad att det var vännernas förböner att bli smord i olja, och ja, den här gemenskapen som har vuxit oss närmare allihopa, för den är också viktig. Och jag tänkte på det i morse att jag ser fortfarande jättebra ut. Alltså inte bara ut, utan ut genom ögat. Så det håller, va? Det är ju det, det kommer ju nästa sak. Det här är jättekomplicerat med ögon, och det är fantastiskt bra. Tack vare vännerna. Och tack vare er. Självklart tack vare Gud, eller hur?
Ja, och det var inte vi som bad, det var ju lifegruppen som bad. Så, ja, det är ju viktigt att poängtera. Jag kan ibland känna så att det är gott att be för många tillsammans, för själv känner jag det med tron. Jag kan liksom ha en tårtbit av tro. Så får liksom Kristina ha en tårtbit och så får Otto ha en tårtbit och så tillsammans blir det liksom en stark tro. Så kan jag ibland uppleva det. Så det är väldigt tryggt att be tillsammans med andra. Är det något annat sådär som ni känner ni skulle vilja dela nu?
Nej, jag vill bara uppmana att gå till lifegruppen. Gå till bönen. Jesus han gick till templet utav sedvana, tror jag det står. Jag ska läsa ett bibelord här. Låt oss frimodigt gå fram till nådens tron för att finna barmhärtighet och nå till hjälp i rätt tid. Och det får man genom Gud och bönen, lifegruppen, att vi stöter och blöter och vi ber tillsammans. Och ja, vi får hjälp. Och ja, man täcker upp. Det finns ju lifegrupp tisdagar och det finns bön torsdag, fredag. Liksom, så att vi uppmuntras utav varandra, så kanske man slipper de här negativa dipparna som kommer in emellan, utan att vi blir styrkta i tron utav detta. Så det är en uppmaning till alla. Den som inte är med i en lifegrupp, gå med i en lifegrupp.
Fortsättningen på ditt bibelord i Apostlagärningarna 2 är ju att de prisade Gud, var omtyckta av allt folket och Herren ökade var dag skaran med de som blev frälsta. Vi har ju haft bönegrupper i vårt hem tidigare. Och det är klart, det märks i grannskapet. Jag vet, ni har ju berättat att det märks på er lilla gata när det plötsligt står 10 bilar och ja, man sjunger och skrålar inne hos er, va? Och det är ingen fest, utan det är av det där världsliga slaget. Och det är också, det får man inte glömma heller. Men det känns ju också så att den som är väldigt tveksam att komma hit till kyrkan, vi har flera sådana vänner. Här är ju det verkliga tillfället att i lugn och ro introduceras hos Gud. Och det kommer att ge resultat här. Inte bara för att det står i Apostlagärningarna, det är ju sanning, va? Så att det kan vi berätta hela dagen om trevliga minnen här och så. Det är rätt intressant att se de här bägge när de är stressade. Då när vi andra kommer glidandes in där lagom i god tid och det rasslar och lever ute i köket. Och då uppstår en annan situation. Då hjälps alla åt. Och ni kan ändå slappna av fast ni har ett ansvar. Men stort tack till er bägge.
Ja, tack så mycket. Ja. Jag måste säga att det är ju, man blir ju trygg då också. För jag kan bara göra en sak i taget. Och då är det väldigt skönt om andra hugger tag och så där och skrattar, för jag är helt det var ju trafikkaos ute i Ödsmål för ett tag sedan och då fick jag hjälp av Åsa. Jag var ensam också. En annan härlig grej var när Monica och Bosses dotter Frida kom första gången hem till oss. Då öppnade Bengt dörren och sa välkommen in. Och hon hade träffat oss innan, så det var liksom fel gubbe som öppnade dörren. Så det tycker jag, det är härligt. Och jag skulle vilja säga så här, vi kommer jobba nu från äldste att alla ska få en inbjudan till en lifegrupp. Och våran är för stor, så vi ska på något sätt dela den och så där. Inte så kanske. Men och jag tror att det är viktigt att vi alla får en kallelse. Sen kanske inte alla kan eller orkar, men att alla får en fråga. Det tycker jag är viktigt. Det är den liksom strategin. Att vi har dem regelbundet. Och varannan vecka är ju minsta lagen, men det är ju regelbundenhet i alla fall. Och att vi försöker återkoppla till söndagens predikan så att vi som församling har ett budskap som går igenom församlingen. Sen så är det jättebra att titta på kanal 10, surfa och läsa andra böcker, men att det finns en grund i församlingen som rullar och går vecka ut och vecka in. Det tror jag är viktigt. Eller det är viktigt. Och så ett bra sätt att informera vad det är som händer. Kom och var med och dela med dina gåvor i de här grupperna, så kommer vi bygga en stark församling som gör impact här i Stenungsund. Gott och väl. Vi är färdiga. Ja, nu är det fika dags för att göra fika. Nej, alltså. Om en halvtimme så är det församlingsmöte. Då ska vi ta ett beslut om vilken entreprenör vi ska gå vidare med. Jättespännande, så stanna kvar, det kommer bli lite